Det har gått särskilt många dagar sen sist, konstaterade vi nyss. Men vi kör igen i och med att det här är den enda dagen den här veckan som vi kan spela in i princip. I och med att Per ska kolla på fotboll i morgonkväll när Malmö spelar. Och Midde, du skulle iväg på en domarutbildning, eller hur var det på onsdag?
Ja, det stämmer. Nej, det är torsdag morgon jag ska iväg. Men det hade varit lite stressigt att spela in på onsdag. Och det är rätt mycket förberedelse och packning och så.
Men det löser sig ju fint så här också. Vi har ju en hel del att prata om trots att vi, som sagt, talades vid typ i onsdags eller torsdags senast. Ska vi starta med lite frågor på en gång, eftersom att vi ändå har fått 15 stycken eller något sånt där. Och det var en hel del aktuella frågor med innehåll som jag ändå har tänkt att det här avsnittet ska innehålla. Eller är det någonting annat ni vill säga innan vi kör igång?
Nej.
Det är bara att köra. Vi kan starta med en fråga som vi har redan tagit upp det här för ett antal avsnitt sen, då Midde förklarade precis hur det låg till. Men Jonas Karlström har i alla fall frågat om det finns någon regel som säger att klubben måste ha ett visst antal spelare från den egna akademin. Och vad tycker ni i så fall om den regeln, och vilka spelare bör vi ha med från Milans akademi då? Och sen har han skrivit inom parentes, läs hur fan blir vi av med Matri? Vi har ju diskuterat en hel del Matri och hans eventuella kvaliteter eller icke-kvaliteter. Men just den här regeln, Midde, har du lust att bara förklara den lite snabbt igen?
Ja visst. Det är som så att från och med den kommande säsongen måste alla lag i Serie A ha minst 4 spelare i truppen som är fostrade i den egna akademin. Dock är det så att jag har inte läst riktigt precis hur många år det är som gäller, men spelaren ska ha varit i akademin i ett visst antal år. Det kan till och med så att spelaren ska ha varit proffs i ett visst antal år också. Så det räcker inte att liksom ta upp Calabria från Primavera nu och räkna honom som en av dessa 4 spelare. Och Milan har då tänkt att ha Abate, Antonelli, Matri och De Chilio som de här 4 spelarna som ska fylla den här kvoten då. Och därför har det sagts att Matri inte kommer lämna. Sen så har man ändå läst om att han kanske skulle lämna, och då vet jag inte vem den femte spelaren är då som skulle kunna vara den som ersätter Matri i denna kvartetten, så att säga. Om han vill bli av med Matri, ja. Det är säkert många som vill. Men jag sa att spelarna har fått 2 dagar ledigt nu efter matchen mot Lyon. Men Matri var på Milanello i morse och körde träningen då. För att han vill nog övertyga Mihajlovic om att han ska stanna.
Mm. Matri tog också en väldigt fin selfie direkt från planen, om ni såg det.
Faktiskt inte sett.
Ja, det är bra att hon har fokus på rätt saker. Han är på träningsplanen.
Men snygg är han. Det kan man inte ta ifrån honom.
Ja, han är stilig. Helt klart.
Men vi var väl inne lite på det här gällande Matri också i tidigare avsnitt. Att det kan faktiskt vara en bra spelare att ha på bänken. Så varför man så väldigt gärna känner att man absolut måste bli av med honom. Jag tycker inte han är det tyngsta dörrköttet, om man säger så, som truppen bör göra sig av med. Lite fler spelarfrågor. Vi var ju inne väldigt mycket förra avsnittet på det här med vilken klubb som var mest attraktiv, Inter eller Milan, och sett till hur långt gångna projekt de har och så vidare. Nu har Arben frågat oss hur man ens kan diskutera en bytesaffär med Inter efter Kondobia Gate. Han syftar väl på det här ryktet som har kommit i de senaste dagarna att man skulle vilja byta Cerci mot Guarin med Inter då, och att klubbarna ska ha inlett en diskussion om det här. Personligen ser jag inte varför det skulle vara några problem, men vad tänker ni där? Just inte spelarmässigt, vi kan gå in på det alldeles snart. Jag tänker mer just hans konkreta fråga där, hur man ens kan diskutera en bytesaffär med Inter. Jag antar att han tycker då att Inter är svin, rent ut sagt, som tog Kondobia från oss.
Samtidigt så har man ju ändå, alltså, genom väldigt många år så har man gjort affärer med Inter ju. Så jag ser gärna att man fortsätter göra med det om spelarna utvecklas till Pirlo eller Seedorf etc. etc.
Samtidigt får man ju tänka på att Kondogbia var inte vår spelare. Alltså Milan la bud på honom precis som Inter gjorde och de lyckades komma överens. Milan kom inte överens med spelaren liksom. Exakt. Det var inte mer med det. Så det, jag vet inte om man ska beskylla Inter för att Kondogbia spelar där liksom. De försökte ju få honom alltså, precis som vi. Och de lyckades, vi misslyckades. Sen så visste, det hade kommit upp de här ryktena om att Galliani snackat i telefon med Auxilio och de här från Inter. Liksom sagt att vi kommer inte störa era affärer så länge ni inte utmanar om Kondogbia. Men hur sannolikt låter ett sånt samtal liksom?
Nej, men det är väl också så att genom åren så har ju, precis som Per säger, man har ju gjort många affärer klubbarna emellan och det känns som att det inte är så stor, eller vad säger man, så infekterat egentligen klubbarna emellan. Det här, alltså, det är precis som vi har pratat om många andra avsnitt också när det har vankats derby och sådär också. Det känns inte som att rivaliteten är särskilt stor och... som du säger, Mid, det var inte våran spelare. Det var inte som att de på något sätt egentligen stal honom från oss. Det hade varit alltså exakt samma sak i en annan klubb, vilken som helst, hade kunnat gått in och gjort exakt samma sak som Inter gjorde. Och jag menar, det var ju inte som att... Nej, jag vet inte, jag förstår inte varför man ska vara särskilt upphängd på det där. Men vad tycker ni om den affären rent... Vad skulle ni tycka om en sån bytesaffär rent spelarmaterialmässigt?
Alltså... Guarin har väl egentligen varit på väg bort från Inter en tid. Han ville ju bort därifrån. Om han hade platsat in i Milan, vet du fan. Ursäkta ordvalet. Alltså det är lite mysterium här med Cerci. Jag vill ändå inte ge upp honom riktigt än. Vi alla såg vad han kunde göra i Torino. Han har haft det tufft. Han har väl inte imponerat särskilt mycket på försäsongen. Han har inte jättebra. Det lilla jag såg av honom nu mot Lyon. Men ja, jag har ändå förhoppningar om att han ska kunna göra det hyfsat i alla fall.
Alltså, Guarin är inte en spelare jag gillar särskilt mycket. Jag tycker att han är ganska ojämn och oftast medioker. Och precis som, alltså, jag vet inte. Det här ryktet, det kom väl från en tidning. Och sen har man inte snackat om det mer, förutom att idag så skrev väl 2-3 olika att Cerci, Sousa och Niang inte är till salu och att de kommer stanna i Milan. För att de lyckas övertyga framförallt Mihajlovic. Och jag tror att precis som Per säger så Cerci kanske får en ny start nu med en ny tränare och allting efter den här jobbiga tiden. Sen så får man se hur mycket speltid han får. Det kanske är mer möjligt att han vill bort sen i vinter. Om hösten blir tung.
Ja, men jag tänker på, du var ändå inne och snuddade på den. Jag tänkte att vi skulle ta upp den lite grann per den här matchen som spelades. Jag missade ju den för att jag jobbade och Midde såg den ju inte heller. Det var du som hann se en halvlek, eller vad är det? Finns det någonting egentligen att säga om den matchen? Mer än att Paul gjorde ett sjukt snyggt mål och att Milan förlorade.
Jag slötittade lite på andra halvlek. Det var ju länken Lyon som hade den mesta farten i spelet. Och Milan hade lite svårt att skapa några riktigt heta möjligheter. Och jag hade egentligen det enda som var roligt att säga, det var i målet. Från Pauli. Annars var det inte så annars mycket. Alltså det var inte så mycket som matchen bjöd på överlag. Typisk träningsmatch när det är så mycket byten.
Ja, precis. Hur är det? Är det så att man har obegränsat med byten men under tre olika tillfällen? Eller är det där en specialregel som bara gäller vissa matcher?
Jag är faktiskt lite osäker på det.
Jag har heller ingen bra koll på det. Men vad jag vet brukar de byta typ hela tiden. Så...
Ja, jag vet inte om det kanske var... Jag tror att det var förra året under någon... Det kan ha varit under någon som försäsongsturnering eller någonting. Men då vet jag i alla fall att det var någon sån specialregel att... Man hade obegränsat med byten men man fick bara göra dem vid tre olika tillfällen. Det var väl för att man inte ville ha så pass mycket stopp i matchen som det blir om man ska byta 35 gånger. Vilket Milan i och för sig skulle kunna göra med tanke på hur otroligt stor trupp man har. Det är många som påpekar där på våra sociala medier mest i princip varje dag. Att man är ute efter så otroligt många spelare men knappt gör sig av med några. Och jag tror att vi hade fått en sån fråga. Jag vet inte om det var till det här avsnittet eller till förra avsnittet. Det kan ha varit till förra avsnittet som Kalle Hedén frågade. Jag kanske säger helt fel nu för att jag har inte den frågan framför mig. Men i alla fall vilka spelare som bör gå. Med tanke på att Mijailovic har ju också sagt att han vill banta ner truppen. Han vill ha en mycket tunnare trupp än vad han har. Kommer ni på någon spelare på så här på rak arm som ni tycker att vi inte behöver längre? Mer än de här som vars kontrakt har gått ut eller blivit drivet redan?
Jag har en...
tre namn ploppar upp i mitt huvud direkt.
Mm.
Det är Agassi, Albertazzi och Sakardo. De tre namnen är liksom... De ska bara bort.
Boom.
Ja.
Simone Verdi får så gärna lämna.
Ja, han ryktas väl vara på väg. Det kom väl senast idag, rykten om det.
Ja. Han sägs vara på väg mot Genoa. Eller ja, först kom det rykten om att ja, Milan hade ju varit, Galliani hade varit i möte med, vad heter han, Preziosi.
Mm.
Genoas president, där Genoa gärna ville ha Niang och slash eller Suso. Men Milan hade erbjudit Verdi och det ville de inte ha. Men sen idag så kom det rykten om att han är nära Genoa ändå. För typ sådär 1,5 miljoner euro.
Vi får väl se vilka som lämnar. Klart är väl att det finns ett antal namn som förhoppningsvis får nya klubbadresser innan transferfönstret stänger. Om vi återgår till frågorna som vi har fått i det här avsnittet. Så har Sam Arben som nyss frågade om bytesaffären ställt en fråga som är högaktuell just för oss personligen. I och med att vi hade en ganska trevlig Twitter-diskussion om det här igår. Milans nya tredje ställ har ju... så kallat läckt ut. Det är ju inte officiellt än, men det bör ju bli officiellt när som helst. För att jag ser inte varför det inte skulle vara det som har kommit på bild. De som vill se de fantastiska shortsen kan ju gå in på Pers Twitter. Han har nämligen dem som profilbild nu.
Det var ett givet val, tycker jag.
Ja, absolut. Passar bra så här på sommaren. Man blir lite sugen på någonting iskallt på pinne. Eller vad säger ni?
Ja, jo, vi diskuterar lite på Twitter att... Precis som glassen Twister.
Alltså den enda, vad ska jag säga, trovärdiga anledningen som jag kan komma upp alltså på till varför man väljer de här shortsen. Det är ju för att hylla Montari och SCN med de här Ghana-färgerna. I och med att båda de lämnar klubben under samma sommar och det känns ju väldigt tungt. Så man måste ju... Man måste hylla dem på något sätt liksom. Och då drar man Ghana shorts.
Förhoppningsvis slipper man se dem. Men jag tror jag ska köpa dem här. Jag är fullt seriös. Jag ska fan köpa dem här. De är fan historiska.
Det känns ju som att man måste ha dem för att komma ihåg dem. Men det är synd på ett i övrigt så snyggt ställ så är det ju synd att shortsen är så brutalt jävla fula.
Ja, jag håller med. Alltså jag tycker att tröjan är duktigt snygg. Och jag menar, jag sa det innan vi började spela in. Hade de bara kört ett par vita shorts och samma gröna färg på strumporna som tröjan är, så hade det varit ett klockrent ställ från topp till tå liksom.
Absolut. Det tycker jag med. Men det är fortfarande, oavsett så tycker jag vet att de flesta inte håller med mig om det här, men jag hatade ju guldstället vi hade för 2 år sedan. Det här tredje stället tyckte jag var så otroligt jävla fult. Så jag tycker ändå att de här shortsen är snyggare än guldtröjan.
Men blev det inte tredje stället i och med att man tog bort det svarta som gav otur?
Ja, just det. Ja, men de var ju hur fula som helst.
Undra om det här ger tur eller otur, det här stället.
Med de shortsen kan man inte ha otur alltså. Det kan inte bli värre än så.
Det är väldigt psykande som motståndare.
Det kan inte se värre ut.
Men de första bilderna som läckte ut på nya ställen, då var väl tredje stället svart?
Ja.
Tror jag.
Alltså, jag tror också att det var exakt likadant som det är nu, fast den gröna färgen var svart.
Mm.
Men det gula och det var exakt likadant. Alltså, jag fattar inte var man får in gult ifrån.
Nej, överhuvudtaget. Jag vet inte heller.
Och sen så, det konstigaste tycker jag, okej, att man kör gula shorts för man har gula detaljer på tröjan. nu vart kommer det röda ifrån mitt på shortsen, liksom ett fett rött streck.
Ja, det är en bra fråga. Så jag går in på Pers Twitter här för att få en färsk bild av hur de ser ut. Ja, precis. Alltså vi kan ju lägga upp bilder på det här. Jag vet inte om vi la upp det igår på vår Facebook-sida. Det kanske vi gjorde.
Jo,
det
gjorde
vi. Så det var ju att...
Det var väldigt många som hade åsikter om foton.
Ja, så har man inte Twitter så finns det möjlighet att gå in på vår Facebook. Det är ju där har vi upptäckt de allra flesta av våra lyssnare och läsare håller hus. Det är inte alls lika mycket liv på Twitter som på Facebook.
Jag måste tillägga en sak nu. När jag zoomade in riktigt mycket så att under det feta röda strecket så är det ett blå streck också.
Ja, det är det faktiskt. Ja.
Det kan vara det fulaste jag sett. Varför blandar man in det?
Jag vet inte.
Men jag brukar ju associera Milan med blått. Eller inte.
Nej, inte riktigt kanske. Men Arbens fråga var i alla fall vad som hade rökts när man bestämde de shortsen. Och det vet ju inte vi. Det vet ju bara de som designade. Hur funkar det där? Vem är det som designar? Vet ni det? Vilka är det som designar tröjor och shorts?
Det är väl Adidas.
Det är Adidas som gör det.
Alltså jag tror att det är Adidas och sen så kommer de med typ 3 förslag så får man väl välja.
Mm.
Alltså kollar man på andra lag så själva designen på tröjorna så Adidas typ på en säsong 5 olika, bara att det är olika färger och olika så här små detaljer. Jag menar typ när vi hade den här med kragen så hade Benfica exakt likadana. De här förra säsongen hade Chelsea exakt likadana typ, eller något annat lag. Eller kan det vara Chelsea för 2 säsonger sedan?
Ja, men det är nog så som du säger säkert att de...
Men då måste det ju vara Galliani som har valt det här alternativet i fina färg.
Ja.
Och han slips av.
Ja, det kan ha någonting med det att göra alltså.
Ja,
det är hans turfärg. Han brast gult. Ja.
Men kanske nog om de här ställen. De lär väl bli i sin helhet alla 3 officiella... ganska snart och då skulle vi kunna ta upp och diskutera eventuella fler frågor kring det då som kommer upp. Vi går vidare just nu tycker jag. Ska se vad vi ska ta för fråga som är intressant. Menes, ska han bort, har Allen frågat. Det vet vi väl inte. Eller vad, har ni något nytt som har kommit där? Vi snackade ju lite om vad vi tyckte om Menes förra veckan, men vad vet vi om Menes är ju frågan nu då.
Nej, alltså jag vet inte så mycket mer än det var när Liverpool ryktet förra veckan.
Men det avfärdades ju ganska snabbt av i princip alla italienska medier att det hade inte alls kommit något bit från Liverpool på Menes. Det hade inte kommit något bud alls, skrevs det på Menes. Och ett tag var det väl det här med att Galliani ville få in honom i dealen för Witzel. Och jag kommer att hela Witzel-dealen är, vad ska man säga, lagt på is än så länge. Så har jag inte hört någonting faktiskt. Jag vet inte, alltså det känns som att det är mycket möjligt att han lämnar. Fast samtidigt så hade jag inte haft något emot att ha någon kvar.
Alltså, samtidigt känns det som att det är väldigt många offensiva alternativ man har i truppen just nu. Och låt oss säga att en Zlatan ska in där också. Då måste ju någon bort. Så är det nog bara.
Alltså jag ser ju hellre att Sousa och Niang spelar än Menes faktiskt. Och Mihailovic verkar ju tycka om både Sousa och Niang. Visst, nu blir vi ju lite sådär. Det blir lite konstigt och med att alla spelare i truppen har fått speltid. Framförallt de här då, till exempel Sousa och Niang. Churchy. Men det är ju bara för att Menes varit skadad och kört rehab. Han har ju inte alls spelat några träningsmatcher.
Jag menar, det är väldigt tyst om en spelare som till exempel Honda.
Mm.
Ja.
Det känns som att det är en sån spelare man skulle kunna vakna upp en dag så bara har han lämnat.
Ja.
Ja, men alltså lite så Prince Boateng faktiskt. Han lämnade och det kändes som att det bara kom från ingenstans.
Men just det här som vi nämner nu är faktiskt sånt som vi också har fått frågor om. Daniel till exempel undrar just där hur man ska lösa forward-situationen ifall Zlatan kommer. Han tycker att Ibra, Bacca och Luis Adriano känns allihopa för bra för att nöta bänk. Kör man rotation eller kommer Ibra få lira trekvartista då? Undrar han.
Alltså, så mycket som jag såg av Sevilla förra året så spelade nog Bacca inte 90 minuter en enda match. Han antingen blev utbytt eller hoppade in. Jag ska säga att jag inte såg 38 matcher. Liksom. Men jag såg väl säkert en tiotal. Och då spelade nog inte Bacca 90 minuter en enda av dem. Så jag tror att han och Luis Adriano kommer att skifta som om positionen bredvid Zlatan om han kommer. Alltså, det känns som att alla Milan-fans snackar om Zlatan som att han redan är klar bara på grund av alla dessa rykten.
Mm.
Man vet inte vad som kommer hända, särskilt inte när det gäller Zlatan. För han är så, det känns som att hela hans karriär har varit oförutsägbar. Så jag vet inte, ifall han kommer så är det nog Bacca och Adriano som skiftas om, och sen så är det där typ 400 spelare som kan spela bakom. Då är det Bonaventura, Honda, Suso, Cherchi.
Men nej, alltså, det är egentligen, alltså, det här spelsystemet, alltså vi var inne på här med att El Shaarawy passade inte in i det här spelsystemet som en klassisk ytter. Och lite samma sak är det egentligen för Cherchi. Som håller till på andra kanten.
Ja, precis.
Så nej, det är nog något namn som kommer att falla bort där. Offensivt.
Dock har ju Cherchi tidigare spelat i två man i alla fall.
Mm. Men det känns samtidigt som att det finns en plats där uppe.
Nej, det är ju det. Särskilt om Menes ska vara kvar. Det känns som att en av de två kommer att offras.
Vem hoppas ni helst offras i så fall då?
Menes.
Ja, Cherchi och Menes.
Ja, precis.
Och jag är en svår fråga.
Jag är nog faktiskt också inne på Menes, för att hur bra han än är, det är någon som, folk som har skrivit det här, han som frågade ifall Menes skulle bort nu skrev det, att han är killen som räddade oss från Serie B, och jag vet att det är många som tänker så, det har vi pratat om också, att alla de som säger att Milan hade gjort bättre ifrån sig utan Menes kan ju inte räkna särskilt bra, men samtidigt så är det ju så som det många har uppmärksammat också, att de gångerna Milan har spelat utan Menes har man spelat mer som ett lag. Menes är ju en ganska mycket one man show spelare och i det här nya Milan som är på väg att byggas och den här förhoppningsvis ganska starka startelvan man kommer kunna ha till när säsongen börjar, så känns det som att Menes är inte den största förlusten, om man säger så.
Ja, och man får så tänka på deras kontraktsituationer. Jag menar, vi har chansen att tjäna någon slant på Menes nu liksom. Han kom gratis för bara ett år sedan.
Mm.
Och han vill nog också spela i ett lag där han får vara stjärnan och ha sådana här one man shows. Chelsea, gör han en dålig säsong nu så kan man bara skeppa tillbaka honom till Atletico som äger honom. Utan att betala någonting. Man betalar en slant fram tills dess eller något sånt. Och så kan man bara skicka iväg honom. Så är han borta också.
Så får vi Torres istället.
Nej, men alltså Torres, de kommer ju köpa loss Torres.
Ja, jo, givetvis.
Torres tillhör ju inte ens oss. Han tillhör ju Chelsea från början, väl? Eller köptes han loss av
ja,
Milan?
Ja, han köptes loss, ja. Han var klar för Milan ändå.
Nej, men grejen är att släpper vi Menes nu och tar den risken att satsa på Chelsea istället och han gör det dåligt, så sticker han ändå nästa sommar, kan vi väl säga.
Ja.
Medan behåller vi Menes och han gör en skitsäsong, så är det inte så många lag som vill köpa honom nästa sommar kanske. Så blir vi av med, så har vi honom kvar, och då kommer folk börja snacka precis som man snackar om Matri nu, att för fan, få väck honom, gör ingen nytta och så vidare.
Du har nog ganska mycket poäng där du säger.
Men nej, jag tror Chelsea släppte Torres gratis till Milan.
Ja, jag tror också att det var något sånt.
Det var en överenskommelse där.
Ja.
Nej, men visst. Alltså, jag vet inte hur gammal är Menes. Hans värde kanske 28. Inte kommer att stiga jättemycket mer än vad det är i dagsläget. Så då är det kanske rätt att sälja honom nu efter den säsongen han gjorde för året.
Ja, så är det väl. Sen var det, du var ju också inne på i snacket här om hur alla spelare ska få plats, så nämnde ju du Witzell, och det är ju en kille som har undrat om det också, vart han ska gå, eftersom att man inte har hört av honom någonting, och precis som vi sagt, den affären verkar ligga ganska mycket på is. Vad tror ni händer i det här fallet?
Man verkar ju ha väldigt svårt att komma överens med Zenit angående prislappen. Så jag skulle faktiskt inte bli förvånad om man går efter någon annan.
Å andra sidan så är det mest media som skrivit. Alltså det känns inte som att Milan försökt så mycket. De har inte skickat dit någon till Sankt Petersburg som skulle förhandla eller något liknande som man brukar göra när affärer är nära. Det har skrivits om telefonsamtal, det har skrivits om en massa annat. Men det har mest varit med Witzell och själva spelarens agenter än med Zenit. Sen har det skrivits om att ett bud har lagt, det har nobbats och de har höjt och de har minskat och Milan har gett upp och de har höjt sitt pris. Och sen så går Zenits pressansvariga ut och säger att vi har aldrig ens fått något bud för Witzell, fast att det hade skrivits om att både Chelsea och Milan var i racet för honom. Så jag tror att det kan vara så att man väntar på pengarna från Mr. B.
Galliani följer ju med till Kina.
Ja.
Så det känns som att ja, då ligger väl affären, då är väl affären rätt lugn ett tag då.
Ja, och det känns som att det är närmare att Romagnoli blir klar då, i och med att han är i Australien med Roma. Så kanske man ska ha ett möte där någonstans.
Ja, och nu har vi ju även fått nya rapporter på att han återigen skrivs det ju att han har sagt ja till Milan. Och senast idag var det väl som det ryktades att Milan har höjt sitt bud, att man fortfarande erbjuder 25 miljoner euro, men att man kan tänka sig att ge värre 3 i bonusar också till Roma för honom, för att de ska gå med på att släppa honom. Det är väl lite så också att om han nu, om det är så, om det stämmer att han har bestämt sig för att han vill till Milan, så kommer han väl med ganska stor sannolikhet att komma till Milan också. Men vad har ni för känsla just i den? För det är väl egentligen de två spelarna som har de här senaste, sen Bacca och de här blev klara, så är det ju Romagnoli och Witzell som det har snackats allra mest om. Vad har ni för känsla i Romagnoli-fallet just idag?
Alltså, ja, vi snackade lite om det här innan, men det gick ju något rykte om att Chelsea var intresserade, och även Napoli. Samtidigt känns det ändå som att, alltså, om man tänker sig hans situation i dagsläget, det är en spelare som är ung, behöver speltid. Han har haft en bra säsong med Mihajlovic. Då kan ett steg till Milan verkligen vara perfekt. Och där lär han kunna få en hel del speltid. Om han skulle gå till ett, ja, låt oss säga Chelsea, då blir nog en hel del bänk, skulle jag tro.
Dessutom tredubblar sin lön om man går till Milan.
Så är det ju också. Det är väl bara att vänta och se. Vilken spelare var det skrevs om? Jag läste på vår egen sida, Milan Sverige, att det var någon affär man ville göra klart innan Kina, men Kina sker ju redan imorgon.
Det var Romagnoli, tror jag.
Ja. För det är ju snart dags, så att säga, att åka. Det är någon som har frågat om det också, när Milan spelar den första matchen i Kina. Så jag tänkte att vi kanske skulle klargöra bara hur den här försäsongen ser ut. Laget åker alltså till Kina imorgon för att vara där i 10 dagar, om jag minns rätt. Och man spelar ju på lördag. Är det klockan 12 eller klockan 14 svensk tid de spelar mot Inter?
På vår hemsida står klockan 14 i alla fall.
Ja. Men jag såg nu att någon hade svarat på den kommentaren på frågan här klockan 12. Men jag har för mig att jag alltid har läst 14 svensk tid. Men
ja, 14 tror jag att Osman Begovic också har twittrat ut. Och han är väl sportchef eller något sånt på
SBS
Discovery, ja, som ju äger Eurosport, som ska sända matchen.
Och det är ju jättebra i och för sig att de sänder den matchen. Får bara hoppas att alla utom jag har chans att se den och kan återberätta den in i minsta detalj. om det blir en bra match. Blir det en tråkig match så skiter jag vilket. Men...
Ja, den är fotboll i Danmark samtidigt.
Oj då. Ja, jag är på bröllop så att jag kan inte ens smita iväg lite grann om jag skulle vilja. Men sidospår, Milan spelar alltså mot Inter på lördag klockan 14 kan vi säga med 98% säkerhet. Och sen är det på torsdagen där, den 30 blir det väl då tror jag. Dagen innan man åker hem så spelar man emot Real Madrid, också i Kina. Så det är de två matcherna som är. I övrigt är det väl egentligen bara tänkt att man ska träna. Och sen kommer det väl säkert vara en del att visa upp sig. Man försöker ju bredda sitt varumärke i Asien. Så att det kommer väl vara en hel del sådana grejer säkert också. Och sen är det ju bara för att täcka hela försäsongen så är det väl värre. 4-5 augusti blir det ju. Jag tänkte säga juli. Jag är en månad bak i tiden. Som man spelar Audi Cup. Och vilka mer lagare som är med där? Är det Bayern München och Real Madrid?
Och Tottenham.
Tottenham också, ja. Tänkte att det borde vara ett lag till. Och sen så var det väl klart nu bara den här senaste veckan att man kommer att spela Trofeo TEM också. Eller Trofeo Tim. Och den kommer ju att spelas tillsammans med Sassuolo och Inter, va? Så det är mycket både Real och Inter, den här... för säsongen. Men det är alltså de matcherna som vi vet kommer spelas. Eller vet ni med er att det kommer vara några fler? Nej, förutom kvalet där också.
Jag sa innan att Matri var tränande idag på Milanello. Läser nu att Bacca körde löpträning också på Milanello tillsammans med Luis Adriano och Zapata. Och även Paletta tränade. Så Matri var inte den enda spelaren som tog sin lediga dag till att träna.
Starkt. Vad har ni för känsla bara lite kort inför de här matcherna som ska spelas?
Alltså Audi Cup brukar ju vara ren förmjukelse rent den kommer jag missa, men det är nog rätt nöjd där, för då är jag i Italien. Så det känns som att jag brukar bli storstryk där. Drömmer fortfarande mardrömmar om förra året där med Agassi i mål.
Ja, just det.
Mot City.
Ja.
Alltså det känns ju inte som att Kina kommer vara något bättre än den här turneringen. Vad den heter, International Cup i USA som vi också skämde ut oss på förra året. Så nej, alltså rent generellt brukar jag vara rätt inställd på att vi får stryk med 5-0 i varje match på försången oavsett vem vi möter. För det är ändå skitsamma. Men ja, det är väl så jag försöker täcka mina känslor genom att säga att skitsamma, det är bara försäsong. Det blir bättre sen.
Men Milan är väl titelförsvarare i Trofeo Tim?
Jo, visst.
Ja, det där är jag.
Mm-hmm.
En av Inzaghis stora troféer under föregående säsongen.
Ja, det blir tufft. Jag gör
Trofeo Berlusconi och den här Dubai-kuppen.
Ja, en spännande final mot Real Madrid. Ja.
Trippen då.
Ja, det var inte fy skam. Men på tal om en försäsong så är ju Zlatan med och... lirar med PSG fortfarande, men det kom ju från han, Alfredo, kom det ju nu i helgen att och han brukar ju kunna vara liten sån som Di Marzio, att han brukar kunna vara ganska trovärdig, och han har ju gått ut med att Zlatan har en pakt med PSGs president att efter den sista juli blir det väl, så den 1 augusti är han fri att joina Milan, och att det är så det kommer bli. Vad tänker ni om de ryktena? Vi måste börja avrunda snart, se här på inspelningstiden, men vad tänker ni om de ryktena? För det är ändå intressant, och de allra flesta har skrivit att de vill att vi ska prata om Zlatan.
Alltså det är ju bara hoppas att ryktena är sanna. Jag vill ju ha Zlatan till Milan liksom. Det är ingen diskussion om det. Mycket mer så vet jag inte riktigt vad jag ska säga faktiskt.
Alltså, jag tror inte att Zlatan skrev på för Milan den 1 augusti. Jag tror att Zlatan skriver på för Milan innan transferfönstret stänger, men det kommer inte ske den 1 augusti. Det är mina tankar.
Men vad tror ni om sanningshalten i att han ska ha en pakt som gör att efter 1 augusti är han fri att gå till Milan om han vill?
Alltså nu vet jag inte riktigt hur PSGs spelschema ser ut efter den 1 augusti. För när drar den franska ligan igång? Den brukar väl ändå säkert gång tidigare, ser jag.
Alltså runt 7:e, 10:e, alltså något sånt brukar den dra igång, tror jag.
Ja, så ja, då kan det mycket väl vara sant att samtidigt om han skulle vara kvar, det är en massa rykten kring honom, så är det kanske lika bra att sälja honom för att inte störa resten av laget.
Jag läste idag så att Milan skulle köra all in för att få honom. Man skulle liksom lägga ner 50 miljoner euro för att ha honom. Man skulle erbjuda honom en lön på, vad var det, 7 miljoner euro per säsong i 3 år eller något sånt. Så ja, är man beredd att lägga de pengarna, så känns det som att han kommer komma.
Men vår absolut säkraste källa på Twitter, Tancredi Palmeri, han gick ut igår och skulle släppa stora transfer news, och det skulle även innefatta Zlatan, och han var ju väldigt tydlig också med att poängtera att alla hans news om Zlatan är hans egna. Vet ni om det kom något?
Nej, det kom inget.
Alltså han är väldigt tydlig med att alla nyheter är hans egna, för han är femma på bollen. Alltså alla andra medier och alla andra sådana här mercato-experter skriver innan honom, och sen skriver han Milan transfer news in 15 minutes. Alltså bara kommer det någonting som Di Marzio skrev för 2 timmar sedan liksom.
Jag förstår inte hur man kan vara så trög och fortfarande ha sånt självförtroende som han har.
Det var underhållande att följa honom under U21-EM i Italien också.
Ja, det var det också. Han är en speciell man.
En clown som Patrik Sjögren på Aftonbladet uttryckte sig förra året.
Ja.
Jag är väl beredd att hålla med honom.
Precis, här, jag är högt beredd att hålla med.
Akta er nu så vi inte blir stämda.
Ja.
Aftonbladet skulle bli stämda.
Ja, finns inte så mycket att stämma Milan Sverige på. Vi har våra kära följare. Och det är såklart värt hur mycket som helst. Men jag menar mer på att, vad fan ska de stämma oss på? Vi har förresten fått, måste jag bara passa på att lyfta upp här, jättemycket beröm den senaste tiden, både för hemsidan och för vår podcast. Och det är ju sjukt roligt att höra att det är så många som uppskattar det vi gör, och det känns också som att ni som följer podden har blivit fler och fler de senaste veckorna. Jag vet inte om det går hand i hand med Mercaton eller om det helt enkelt är fler och fler som faktiskt upptäcker oss, men jag vill bara passa på att kärleksbomba er lite, så som ni faktiskt kärleksbombar oss otroligt mycket i perioder. Det är skitkul att höra att ni tycker att vi gör ett bra jobb. Hinner vi med en till fråga, tycker ni, eller ska vi börja runda av?
Kör en till.
Vi tar den sista frågan då. David, som för övrigt också har rört av sig om att sommarpodda, som vi uppmanade er att göra förra veckan. Han undrar, om var och en av er fick välja 3 stycken spelare som Milan bör värva denna sommar, realistiska eller orealistiska, det kvittar. Vilka skulle det vara?
När jag såg det här orealistiska så tänkte jag direkt Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo och Isco. Nej, men om man får drömma så mycket liksom, de behöver inte vara realistiska, så drar jag nog de 3. Eller Silva kanske också.
Alltså ja, det är tråkiga svar, men jag säger Silva och Zlatan, så säger jag Pogba. Vad säger du, Therese?
Nej, jag är också inne på Zlatan och Silva. Jag och du har väl ungefär samma kärlek till Thiago Silva, skulle jag tro. Så jag kan inte låta bli att nämna hans namn. Och Zlatan är ju en spelare som man såklart vill ha. Och det känns ju kul om någon av dem man nämner är åtminstone lite realistisk.
Vadå, är inte Ronaldo realistisk då?
Jo, absolut. Beror på vilken värld man lever i. Nej, men sen är jag nog inne på lite orealistiskt, men en spelare som jag tror hade kunnat gjort det sjukt bra i Milan är väl kanske Isco också.
Oj. Men har vi samma kärlek till Isco?
Någon särskilt stark kärlek egentligen, det vet jag inte. Men jag gillar honom som fan.
En Yaya Touré som är 5 år yngre, han gärna får komma också. Det där är kärlek.
Men jag har varit lite sugen nu när du nämnde Pogba också. Jag har aldrig tänkt på honom som en alltså jag har aldrig liksom tänkt i de banorna honom i en Milan-tröja. Nu det höll på att låta väldigt tragiskt. Jag tänkte så här, jag tycker att han är för bra för det. Det låter ju jätte tragiskt att säga så när man är milanista, men Pogba, det hade också varit någonting. Det är nog en av mina absoluta favoritspelare idag liksom, tror jag. Jag tycker att han är fan en dröm på fotbollsplanen och ingenting annat. Men om ni ska försöka välja någon som är, om Midde du som bara tog orealistiska, någon som är lite realistisk, vem skulle du säga då? Blir det Zlatan där också då, eller?
Ja, det blir det. Zlatan, alltså nu vet jag tycker realistiskt det är, men det har ju trots allt skrivits som det, så jag säger Hummels och jag säger Witzel / Gundogan.
Mm.
Och det har skrivits om dem allihop, jag vet inte hur realistiskt det är, men ja.
Zlatan känns ju faktiskt realistisk.
Absolut.
Väldigt realistiskt. Jag tycker väldigt mycket om Glick i Turin. Han har gärna fått komma. Bra mittback.
Midde är inte sugen på Lucatoni då?
Alltså, hade Pazzini varit kvar så hade jag hade gärna sett hela Veronas anfallsspår i Milan. Pazzini och Lucatoni. Shit. Alltså seriöst, tror ni inte att det kommer bli succé?
Ja, men de har ju snygga målfester i alla fall.
Tänk, bara tänk om de kombinerar ihop dem. Man kör Pazzinis med ena handen och Tonis med andra när man gör mål.
Ja, det blir kul.
Ska vi åka ner och se Milan Hellas i år igen?
Ja, jag är på det.
Jag är också på.
Bara Milan
här går. Jag lämnar efter 94, jag bryr mig inte. Jag vill inte se om det blir 95 minut.
Men det är faktiskt någonting vi borde...
Växels avgör 95 den här
gången. Han gjorde ju faktiskt mål när vi var där. Det var ju grymt.
Jag var rätt mycket.
Men vi borde absolut börja kika på om vi skulle kunna åka. Vi brukar ju köra, det vart ingen förra säsongen, men annars brukar vi ju köra en Milan-Sverige-resa varje år. Vår huvudgeneral Asir har väl sagt att det inte finns någon möjlighet för honom att dra ihop någon resa under hösten, om jag inte minns fel. Men man skulle ju kunna köra en poddresa kanske, man vet ju aldrig. Det hade varit kul om vi faktiskt sågs en gång. Jag vet inte om alla vet om det. Vi har alltså inget kontor i Malmö. Utan vi spelar in vår podcast över Skype. Och då hade det varit ganska roligt ifall vi hade kunnat ses och spelat in någon gång. Det funkar ju fint för er som bor hyfsat nära varandra. Men jag som har 7 timmar ner till er blir inte lika bra.
På att resa till Linköping.
Nej, kan bli då,
då får du hellre komma ner.
Ja, då kommer jag faktiskt hellre till Svalöv. Jag lovade innan podden här att vi inte skulle nämna Svalöv. Men det går ju inte att låta bli när du har hypat det så mycket.
Det är bara att komma. Jag lovar, du kommer nämna det ännu oftare när du väl varit här.
Ja, det kanske är så. Ska vi helt enkelt avrunda det här avsnittet med de orden?
Ja, tycker jag.
Då är det bara till att säga Forza Milan. Ciao, ciao.
Ciao. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.